Ja, jag har tagit mig ner i källaren under tidigare Finlands bankshus. Här är stabil betong och säkert mycket armeringsjärn, så vi undrar, ska mikrofonen bära? Men det verkar fungera utmärkt. Men om det bryter lite så vet ni vad det beror på. Jag är ner under jord. Jag vet inte, hade månne fungerat bombskydd rent av det här också någon gång i tiden? Ni skakar på huvudet här. Så stadigt är det inte. Hur som helst, jag har med mig Per-Erik Fant. Hej.
Hej.
Gustav Geust.
Hej, hej.
Och ännu Ilkka Virtanen som är ordförande för Österbottens försvarsgille. Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, tror jag det är tyst i lurarna. Nu bör det bryta lite. Ni får komma lite hitåt, herrar, så har vi signalen i skick. Vem vill berätta, ska vi säga, grundläggande om det här museet? När det är grundat och så vidare. Är det Per-Erik?
Ja, det är grundat 1999. Och det berodde på att Schumanns stiftelse köpte Finlands banks fastighet. Och då fanns det duktiga byggherrar som var med i veteranaren nu. Och de inspekterade den här källan som ursprungligen var tänkt som lagerutrymme för de här butikerna som visar uppe. Men logistiken i Finland var då redan så fin så att man fick de här butikerna behövde inga andra lagerutrymmen än vad de hade där uppe. Och då var den här mycket mera spartansk med betongväggar, omålade golv och utan plattor och annat. Och på Talko har då de här forna soldatveteranerna byggt upp hela det här museet. Och 24, söndagen den 24 januari 1999 så kunde vi då öppna här.
Ja, och veteranerna hade samlat det här föremål, ganska mycket föremål förehand. Och det var i förråd någonstans, det hade ingen plats att visa till publik. Och sen veteranerna det blev gamla och de frågade om gillet kunde ta ansvaret för att grunda det här museet och ja, upprätthålla det här, och det gjorde vi.
Ja. Så alla de här föremålen, de bara väntade på att få visas upp för allmänheten?
Nej, inte alla, för att vi fortsättningsvis så får vi in föremål, men att de hade samlats och det fanns ett förråd på militärområdet som överstelöjtnant Veijo Rutanen hade i ordning ställt. Och sen då när vi fick det här så plockades det in. Men fortfarande strömmar det in, men mindre och mindre för varje år.
Ja. Och jag funderar här, hur ska vi göra det här nu? Ni sa att vi går i kronologisk ordning och då börjar vi i den här ändan. Och ska vi börja med den här trumman? Kanske Gustav vill berätta om den. Vad är det här för en trumma? Här finns en bild in till som avslöjade. Men
det här är en trumma som har varit med i 1809 års krig. Den finns avbildad på Edelfelts målningar, den är precis likadan, men den här är autentisk. Och den har hört till Närpes kompani. Vi har också Närpes kompanis kompanifana här. Originalet så finns på Krigsmuseet i Stockholm, men den här kopian så är gjord enligt den riktiga fanan.
Just det.
Så här börjar vi med 1809 års krig. Och så fortsätter vi med vad som hände sen. Vi blev ju då en del av Ryssland och den så kallade autonoma tiden. Här har vi bilder från kaserntorget med kasernerna, hur de såg ut då. Alla vet hur de ser ut idag. Så har vi vapen som användes den tiden, börjandes med så kallade flintlåsgevär, slaglåsgevär. Och sen kom man till någonting som kan vara förlagat i dagens vapen.
Ja. Och där överst har vi ett Grafton-gevär, alltså ett av de gevär som togs in,
ja, som togs
för
in
att
båten
kämpa John, för Finlands frihet.
Som togs in med båten John Grafton.
Ja.
Därför fick de namnet Grafton-gevär. Egentligen så är det schweiziska Wettergevär.
Ja, ja. Jag är hem från Larsmo, så John Grafton är välbekant,
ja,
för mig.
Säkert, ja. Just det.
Ja, ja. Det här fotografiet, det är ju färglagt antar jag, det är knappast fotograferat i färg. Men vad har vi för en soldat här?
No, där har vi en så kallad skarpskytt. De här kasernerna, de första som bodde och var förlagda i de här kasernerna, så var så kallade skarpskyttar. Det fanns en bataljon här i Vasa tredje finska skarpskyttebataljon. och soldaterna kallade skarpskyttar.
Det var det första finska nationella armén. Det var finska från 1889 till 1901.
Ja.
Och sen det nedslags.
Som en kuriositet så skulle jag vilja säga att min morfar tjänstgjorde här. Han var värnpliktig 1892 till 1895.
Jaha. Skarpskytt förresten, är det det som kallas jägare nu för tiden eller motsvarande?
Ja, man kan kanske säga. De skarpskyttarna som var utrustade med bättre vapen än vanliga ryska soldater i Ryssland.
Just så. Bättre träffsäkerhet på avstånd med gevären.
Rätt.
Ja, Gustav, din morfar tjänstgjorde, sa du här.
Ja, den där värnplikten var 3 år den tiden. För vanliga pojkar var man, hade man avgångsbetyg från folkskolan så var det 2 år. Var man student så var det 1 år.
Just så.
Och alla behövde inte tjänstgöra. Det drogs lott. Det var var tionde pojke som hamnade in för att tjänstgöra.
Nåja, förutom föremål finns här ju då som sagt var foton, dokument, utskrifter av brev, en del brev i original. Här, Gustav, såg jag över din axel. Kommittén för ofärdsårens värnpliktsstrejkande 1902 till 1904.
Ja, under den så kallade ofärdstiden, det var då när Nikolaj den andra var tsar i Ryssland och Bobrikov var generalguvernör i Finland. Så då skulle Finland förryskas. Och då ville Bobrikov också dra hängsel över den här vår inhemska värnplikt.
Ja.
Och det skulle ha betytt det att de här inkallade pojkarna skulle ha fått hamna att tjänstgöra var som helst i Ryssland. Och delta i vilket krig som helst i Ryssland. Därför blev det värnpliktsstrejk. Ja. Och då startade de stora immigrationsvågorna till Amerika och till Kanada. Pojkar rymde för att inte behöva vara med om det här.
Ja, vad hände med en som höll fast vid sin strejk och vägra tjänstgöra?
No, de blev straffade på olika sätt. Mm. Så det var hårda bud den tiden. Mm. Och då istället, Bobrikov drog ju då hängsel också över de här skarpskyttarna.
Ja.
Då kom det ju ryska soldater hit istället. Och i synnerhet då under första världskrigets början från 1914 och framåt. Så då var det ju en ganska stor rysk garnison här i Vasa.
Ja. Här har vi en docka med en uniform och kejserliga dubbelörnen, eller vad har vi där uppe på mössan?
Ja, då under de här ofärdsåren så växte ju de här oppositionella frihetsrörelserna i Finland. Mm. Som på olika sätt ville frigöra Finland från det ryska väldet. Och till dem så hörde också den här så kallade jägarrörelsen. Det skickades nästan 2000 pojkar, frivilliga pojkar, till Tyskland för att få militär utbildning. De kallades jägare. De blev utbildade i en stad som heter Lockstedt. Lockstedtelager var den där förläggningsorten. Och här har vi då en jägare i den då tida typiska jägaruniformen i Tyskland.
Det var tyska örnen där uppe?
Det är tyska örnen där uppe, dubbelörnen. Från 1914 och framåt så var det ju ett världskrig, första världskriget. Och Tyskland var ju Rysslands fiende. Och Tyskland så ville ju gärna att det skulle bli en front till här i Finland. Mm. Så därför tog man gärna emot de här frivilliga pojkarna. Ja. Nå, det var naturligtvis förbjudet från överhetens sida, från rysk sida, att fara till Ryssland. Det fanns så kallade etappvägar. En etappväg så gick här just från Vasa och Vasa skärgård över isen på vintern till Sverige. Och så får man ner med järnväg och över till Tyskland för att få den där utbildningen. Som var då från 1915, 16 och 17. Och som sagt, det var nästan 2000 pojkar. Mm. Många svensk-österbottniska pojkar.
Och det spelar ju visst en avgörande roll sedan.
Det spelar sedan en avgörande roll under frihetskriget.
Ja. Nå ja, nu är vi ändan här. Den här fanan nämndes här före vi började vårt inslag. Det är en speciell fana. Det är finska lejonet här.
Här har vi finska lejonet. Det som används ännu i den dag och också benämningen lejon. Ishockeylejonet känner ju alla till idag. Och den här stammar från svenska tiden. Då var det här. Furstendömet Finlands fana. Och det där, den här speciella fanan så har en unik historia. Det var en kaskepojke som stupade i frihetskriget. Och han skulle det skulle begravas i Kaskö, men det fanns ingen fana. Aha. Och då står det här att det var två kaskedamer som sydde den här fanan på en natt. Wow. Så att det fanns en fana, färdig fana, då till ifrågavarande begravningar.
Då jobbade nog hårt.
Ja, det gjorde de. Ja. Det här är inte museets fana, utan den hör till Kaskö hembygdsförening.
Just det. Här har en finsk flagga också.
Ja, efter frihetskriget så var ju den där röda färgen inte så hemskt populär, utan då beslöt den dåvarande regeringen att vi skulle ha en korsflagga som de andra nordiska länderna. Ja. Och då blev det den här blåvita fanan.
Mm. Men först det var en arbetsgrupp som föreslog att det här lejonfanan tog det vara Finlands flagga.
Ja. Från 6 december 1917 så var det Finlands riktiga fana.
Ja. Nu vi ska vandra vidare här längs den här långa gången. Här har vi mer avancerade gevär uppe på väggarna här. Det är ett Winchester från USA. 7,62 mm. Ja. Och här har vi också sanitärsutrustningar och så vidare.
Ja, den här delen av museet så handlar om skyddskårstiden, det vill säga 1920-talet och framåt. De här ifrågavarande gevären som du nämnde där uppe, det är Winchester, men det är tillverkade för Ryssland.
Just det.
Ryssland hade inte kapacitet att tillverka tillräckligt med vapen för den dåtida armén, så man beställde vapen från Amerika.
Ja.
Winchester gjorde gevär, Remington gjorde gevär, Westinghouse gjorde gevär till ryska armén. Mm.
Och den ryska kalibern, om jag minns rätt.
Rätt. Det är därför som de har rysk kaliber.
Ja, ja.
För att det är gjort för Ryssland.
Ja. Okej. Okay. Och här har vi en bomb som tack och lov inte har briserat. Skalet finns kvar. Är borta.
Det är den svarta söndagen under vinterkriget i Vasa. Mm. Vasa-bomb. Så. Mycket, mycket, mycket.
Mm. Hur många bomber var det som föll över Vasa? Så där vad man nu har kunnat uppräkna.
Ja, vi har dem upptecknade här någonstans. Det var cirka 85 flygmaskiner och en cirka 600 bomber. Mm. Den här bomben har ju varit, den såg ut så här från början.
Ja.
Och var icke, hade inte exploderat och har legat i över 35 år på det här, vad heter det, polishuset i Vasa. Och sen försvann det när polishuset flyttade. Ja. Till slut så började vi fråga efter missa se hon. Ja, kyllä se on jossain kellarissa. Och då hittade de den och så sa... Ja. Så då tog de och... Förde det en sandgrop och så gjorde man så här. Så nu får vi ha den.
Just så. Okej. Okay. Det var ett dramatiskt minne. Nå ja, här finns också litteratur. Är det Gillet som har låtit ge ut de här mängderna böcker? Eller vem är det som?
Nej, det är nog olika författare. Men vi säljer dem här.
Precis. Okay. Vi ska vandra vidare här längs en... Lång rad av olika uniformer. Ni får följa med hitåt allihop.
Ja. Vad hände under kriget? Jo. Det var första sidan av Vasabladet. Bara det här. Mm.
Var det liksom, var det varje dag?
Kanske inte.
Nej. Men förvånansvärt mycket på en dag samlade. När man kan ju se det här datan så vi kan också konstatera att det var häftiga strider som pågick då.
Ja. Ja, vi går vidare här. Här har vi karikatyrer bland annat. Där har vi Stalin som står i ringen med Finland. Lite olika viktklass på de två.
Ja, du ser ju där att du ska spela ett ärligt spel, slå inte under bälten, men han räcks inte till midjan ens. Ja,
inte ens upp till knäna där.
Nej.
Ja. Och där har vi en buntladdning. Replika givetvis.
Jo, det är styrox, men det är en buntladdning. Och vi måste konstatera att den som kastade den här mot en tanks, som man skulle vara nära tanken för att överhuvudtaget nå den, men det var effektiva. De kastades in i bunkrar också, och när de smäller så då var det ju färdigt. Sen har vi ju det här Molotov-cocktailen. En brinnande vätska med stubintråd på sidan, och då man kastade den ovanpå tanken på där bak där det tog in luft, så drog det in brinnande vätska, och då tog det slut på syre, och en människa kan inte heller leva så länge, inte heller motorn, utan den stannade, och så stannade det där, och så fick finska pojkar gå in och vältra ut obehövligt, och så hade man en fin tank.
Ja. Och det var visst en finsk uppfinning den här?
Det var det, ja. Mm. Men det betydde ju både förbundsladdningen och den här Molotov-cocktailen, så skulle man gå i närkamp med de där vidundrarna.
Här har vi receptet. Jag rekommenderar absolut inte att någon börjar blanda ihop det, men om vi skulle ta och se på ingredienserna. Och det är ju inte så otroligt speciella grejer, eller?
Nej, man fick ju ta vad man hade. Det var ju mest bensin förstås och annat lättbrännbara ämnen som man fick tag på. De försökte med tjära också, men den brann för långsamt.
Ja,
det var kaliumklorat och stenkolstjära och toluen som var den där blandningen.
Ja.
Kaliumklorat är så ju det där egentliga sprängämnet där.
Just det. Mm. Och sådana tillverkades det säkert miljoner av.
Det gjordes, ja. Så var det ju.
Nåja, här har vi mer gasmasker, hörde till grundskyddsutrustningen.
Ja, man var ju rädd då den tiden också att det skulle bli ett gaskrig som under första världskriget i den där fronten Tyskland-Frankrike. Men det blev det ju inte, men som tur var. Men i alla fall så var soldaterna utrustade med gasmasker i fall om. Men det blev ju inget gaskrig. Och det var ju tur.
Allt krig är fruktansvärt, men det man har läst om gaskrigföringen under första världskriget, så det är nog rysligt.
För häst, gasmask för häst.
Mm.
Ja. Vi hade också hästar i fronten och det behövde också, om det skulle ha blivit gaskrig.
Ja. Hörrni, alltså det här är alla delar av er, ska vi säga, grundutställning, men ni har också regelbundet specialutställningar. Och här bör vi närma oss den. Vad är temat för denna specialutställning? Gustav.
Temat för den här så är krigsskadeståndet. Efter kriget, efter fredslutet september 1944, så ådömdes ju Finland att betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar enligt 1938 års kurs.
Man fick den ner plutat från 600.
Ja, början var 600, ja. Men det blev sen 300. Och segrarmakten, Sovjet, så gjorde ju upp listor på vad de skulle ha. Här har vi kopia av listorna.
Ja.
Och som kuriositet, de skulle ju också ha färdiga varor, till exempel en stor del av handelsflottan, som måste ju överlåtas åt Sovjet.
Ja.
Och som kuriositet, som jag tänkte komma till, så var det att det minsta fartyget, så var böljan, Sundombåten. Den dåvarande böljan så överleds. De krävde att få den.
Så det var någon utredare som hade stenkoll på att här finns en liten, vad den nu kunde vara, 15 meter lång eller vad?
Antagligen. Det fanns en så kallad kontrollkommission som härskade i Finland då den tiden.
Just så.
Annars det där, alltså den här krigsskadeståndsprocessen, så gjorde ju att Finland under den tiden så övergick från att vara ett agrart samhälle till ett industrisamhälle.
Mm.
För då byggdes ju den här industrialiseringen upp med, det stampades fram ur jorden.
Mm. Det fanns, om man ska se något gott i det här.
Om man ska se något gott, jo. Det fanns ju en organisation som hette Soteva som styrde och ställde. Och med en Olli Kivinen, ett bergsråd, som var egentligen diktator.
Jo.
Som bestämde vad företagen skulle tillverka och hur mycket.
Det.
Och det lönade inte sig att protestera.
Mm. Hörrni, det undrar böljan, jag antar att den var i privat ägo då den åkte över till Sovjetunionen. Hur blev det, de som ägde någonting som den här kommissionen hade satt ögonen på, den här ska vi ha. Fick de någon ersättning då? Eller?
De fick nog.
Ja.
Om det var till varans rätta värde så det kan man ju diskutera, men de fick nog ersättning.
Just. För 300 miljoner, vad blir det i dagens euro?
Ja, man kan inte översätta det därför att det här priset så stadfästes till 1939 års prisnivå. Jaha. Och redan då 45 så hade inflationen rullat ordentligt, och de räknade att det blev cirka 500 miljoner dollar på tiden. Och hur mycket det blir i
Ha, nu står jag på ett ställe där det bryter märket, det tystnar mina lurar. Men jag ska försöka, vi ska gå över till alla de här utmärkelserna, för det är ju liksom allt annat är det väldigt intressant, men här har vi saker bara glas givetvis.
Ja, vi hade här på museet för några år sedan en specialutställning om utmärkelsetecken, främst då från den här delen av världen, det vill säga från Österbotten, men vi hade också en del utmärkelsetecken från andra delar av världen. Här börjar den här utmärkelseavdelningen med hovrättsrådet Harald Buchts medaljer. Mm. Och sen så följer hans son Christer Buchts medaljer. Mm. De här Harald Buchts medaljerna så börjar också med ett så kallat frihetskors av första klass. Och om det så finns det en historia som jag kan dra.
Ja,
då efter frihetskriget, när det skulle utdelas då, medaljer och prenikor åt de som hade varit aktiva under frihetskriget, så var det Mannerheim som dikterade att härmed tilldelas hovrättsrådet Harald Buchts frihetskorset av första klass. Då hade hans sekreterare avbrutit honom och sagt att generalen själv har skrivit under en förordning där det står att frihetskorset av första klass kan utdelas bara åt officerare med minst majorsgrad. Jaha, Mannerheim, då skriver vi. Major Harald Buchts tilldelas härmed. Så var den gordiska knuten löst.
Det var elegant.
Det var elegant, jo.
Ja.
Mannerheim var ju specialist på att lösa gordiska knutar,
ja,
på olika sätt. Ja, och här finns det många, säkert många kända Vasa-namn, många österbottniska namn. Här är hela familjen Rosenlöv till exempel. Fjalar Rosenlöv, krigsveteran, var en av dem som byggde upp det här museet. Här finns hans hustru, här finns hans bror som stupade under fortsättningskriget, och hans båda föräldrar från Kaskö. Fru Rosenlöv, Fjalars mamma, som var aktiv lotta.
Ja. Är det så, har de här donerats hit eller är det deponerade?
De flesta som har donerats hit, en del är deponerade. Då under den här riktiga medaljutställningen hade vi många medaljer som var deponerade. Vi hade bland annat två Mannerheimkors som är ganska sällsynta. Det var ju 191 soldater som fick Mannerheimkorset.
Där har vi bilden. Här ska vi gå över. Här har vi fotot av den.
Mm. Nämligen när vi hade det här original Mannerheimkorsen här, så kom det i Helsingin Sanomat, että tarjotaan myytäväksi Mannerheim risti, ja lähtöhinta 40 000 euroa. Och då sa vi att mort härifrån snabbt.
Ja, det här glaset så flinka fingrar bara, så är det försvunnet.
Ja, alltså det görs nog inbrott för mindre än 80 000 euro.
Ja. Nu ska vi inte på det viset göra reklam, men Ilka, samlingarna här, de här medaljerna, det är ju små behändiga då för begärligt stöldgods, men vad det, har ni något uppskattat värde på alla samlingar här? Ja, nu börjar han sträcka upp händerna. Ingen har vågat räkna.
Det är en liten true story av det här märket. Det här tillhörde till hovrättsrådet Harald Bucht, Christer Buchts far. Och han var bra kamrat till Mannerheim under frihetskriget. Och Mannerheim ville ge honom en, det här vilken av dem det här var? Lejons.
Gustav berättade här att han måste bli befordrad för att kunna få.
Du berättade. Jag hörde inte det.
Men det var en pikant historia, kan man säga.
Man blir snabbt major.
Det är bra. Du Ilka, du är alltså ordförande för Försvarsgillet, och det är ni som upprätthåller det här museet.
Ja. Yeah.
Vad kan du berätta om Gillet? Det är grundat i början av 80-talet, har jag för mig.
80, 81.
Ja.
vi är så här regional gille. Vi har inte så här militära, vi har det här traditionella saker och upprätthålla veteranernas arvo och sådana. Och sen vi gör mycket med unga och vill berätta till unga människor, skolelever och sådana, vad det här självständighet och veteranernas offer betyder. Och vi, varje höst vi har en uppsatsstävling som deltagar och priset och så också värnpliktiga vi ger i Nylands brigad och Ninisalo och i Kajanaland där plakett och diplom det bästa.
Just så. Ja, på tal om skolklasser, jag förstår att det är många skolklasser som kommer hit på besök. Alltså på skoltid.
Mm. Ungefär 30 per år.
Ja, 30 per år. Ja.
Och det är ju det viktiga för dem, för att Finlands historia i skolorna idag börjar 1917 och 1918.
Så de vet. Visst är det märkligt?
Det är så märkligt så att när vi börjar tala om 1808 års krig och striderna i Orravais och så vidare, så de vet ingenting.
Ja. Ja, jag tänkte fråga, vad brukar de fråga de här skolbarnen, skolungdomarna? Vad är de mest nyfikna på? Men, ja.
Tidigare när vi hade veteraner som hade varit med i kriget, så kunde de ställa frågan, hur många ryssar har du skjutit? Men ingen svarade. Sa,
nej.
Det vet vi inte.
Ja.
Då jag guidar skolklasser här, de brukar komma på våren. Så för att få liksom de här eleverna att liksom hänga med, så brukar jag börja där i hörnet då och berätta om Bobrikov, och så brukar jag fråga att hur gick det med Bobrikov, och nästan alltid så är det någon pojke som säger han blev skjuten, och då liksom isen bruten, då vågar de börja fråga och kommentera.
Ja. Det är smart det. Är du lärare till utbildningen?
Nej, men mina båda föräldrar var lärare.
Du har lärt dig den psykologin.
Vad är det unga det tycker om den? Vi har den här korsun här och.
Ja just, hej, vi går över dit nu. Det är här det. Vi hör det bären. Och här står en kanon. Attrapp förstod jag. Man skulle inte kunna få ner en riktig kanon. Det skulle inte rymmas.
Nej, men det här beror på att under den vissa tider så användes attrapper som exercis.
Just det.
Och därför så gjorde man en sån här. Därför att den här, den kom ju hjularna skilt och allting skilt.
Ja.
Så att man.
Ja, den väger ju.
Nej, inte mot en riktig kanon.
Ja, här har vi korsen. Här ligger en soldatdocka och tar igen sig.
Ja, det kan man säga. Och det där, här har vi då korsen möblerad. Det var ju naturligtvis inte så här fullt med saker, men det är autentiska. Det är från tiden.
Ja.
Så att det fanns säkert de här tobaksaskarna och spelkorten, rakdon som var ju då den tiden med rakborstar och det där lödde som man vävde in i skägget sitt.
Och där har vi skivor, stenkakor, Mårten Holm skulle trivas.
Ja, här skulle Mårten Holm ha att bita i. Ja, vävgrammofon, primitiv radioapparat med tillhörande batterier. Det var jättelika batterierna den tiden jämfört med dagens små ficklampsbatterier.
Mm. Och där har vi periskopen, livförsäkring när man var på vakt.
Precis det, ja. Och det där, så hade ju soldaterna sina britsar där de kunde ta igen sig då när det var ledigt. Det var ju möblerade med flickvänner, pinuppor och såna bilder. Och det där, det fanns ju också när soldaterna var inne i såna korser, så fanns det ju vaktposter naturligtvis som var ute. Och det där om vaktposten såg någonting, så drog han i snöret och så ringde klockan. Och då var det bara för soldaterna upp från britsarna och ut och nappa sina bössor som var utanför korsun. Mm. Så att de skulle ha samma temperatur och samma uteförhållanden skulle de ha varit där inne där det var varmt och fuktigt, så speciellt på vintern, så skulle låset, blåsmekanismerna frusit ihop på nolltid.
Ja.
Så därför fanns de här gevärställningarna utanför korsen.
Precis.
Och det här foton är också autentisk.
Just det.
Gustav berättade om Fjalla Rosenlöf som var mycket aktiv här i museet. Och det är hans flickvän, senare hustru.
Jaha, det har varit i korsen.
Ja. Och här är en tandläkarborr. Ja, känner jag igen, jag har nog inte upplevt.
Just det.
Ja, hälsan ska skötas också. Hörrni, vi ska småningom börja runda av. Men att i nästa år fylla Finland 100 år, och det kommer säkert att uppmärksammas också här, eller va?
Ja, det börjar med den här Finlands väg till friheten, en sån där specialutställning som vi får hit i januari nästa år.
Okej.
Okay. Med det hoppas vi kunna samla mycket skolklasser igen och få sprida det här meddelande, om vi nu kan kalla det så, hur det har kunnat gå till och hur det har funktionerat, och med hopp om att vi aldrig mer ska behöva uppleva det.
Ja. Hörrni, nu det är vinterhalvåren, och så då är det bara söndagar som det är öppet här. Ska vi ta de öppettiderna?
Söndagar klockan 14 till 16.
Ja. Och ni finns på webben, där kan man hitta mer info.
Ja, vi har hemsidor på webben nu för tiden. Mm.
Man behöver bara söka Vasa krigsveteranmuseum.
Finska nu, men det kommer också
sätta dem.
Ni håller på att översätta dem, just. Och sen då, jag läser min luntlapp. 1 juni, då börjar sommarsäsongen.
Då börjar sommarsäsongen, och då brukar vi ha en sommardejour här som håller museet öppet alla vardagar. Mm. Inte från tidigt på morgonen, men från klockan 10 till 16 ungefär. Just.
Man får söka sig till tidigare Finlands bankshus. Sikta på Topeliusstatyn, och så är man 15 meter ifrån bara.
Rätt.
Och ner i källaren.
Precis. Hej, tack ska ni ha så mycket för den här rundvandringen och guidningen. Per-Erik Fant, Gustav Geust och Ilkka Virtanen. Tack ska ni ha.